Att springa 10 kilometer kräver fart och fokus. Att springa maraton kräver uthållighet och pannben. Men hur tränar man egentligen för dessa två klassiska distanser utan att gå vilse i mängden av rad, tabeller och tempozoner? I veckans avsnitt gästas vi av Joakim Treskelin, löpcoach och medel- och långdistansspecialist på Norrvalla, som guider oss genom vägen mot både 10 kilometer och maraton. Välkommen till Allt mellan träning och hälsa, podcasten om ett aktivt och hälsamt liv. Jag heter Andreas Nerva. Den här podden från Folkhälsan Utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa. Välkommen på dagens podd. Vi är utan Captain Folkhälsan, han är ute på massa möter och håller på med några PT-grejer och något sånt. Men tur så har vi en annan Folkhälsan typ här. Du är väl ingen kapten, men vad är du för något?
undvika kapten det händer 10 kilometer maraton, eller vad är det frågan om?
Jag vet inte, kan nog hända.
Ja, kan hända, därför är det bort. Ja. Jag är med i alla fall.
Ja, du är här.
Jag tror inte jag är kaptenen.
Du har varit egna tidigare här på vår podd, men nu minns inte jag riktigt vad vi snackar om. Kanske bara snacka om allmän löpning.
Bra fråga. Du får få checka upp det.
Nej, sedan man har fyllt 40 så man minne. Det finns inte om minnen.
Man blir mer rutinerad, men andra saker så blir sämre.
Ja. Nej, ni som inte känner Joakim Treskelin så, no, men du presenterar dig själv. Vad du är för typ.
På Norrvalla är jag idrottsproducent, alltså på Folkhälsan. Där har jag hand om idrottens skolläger och lite andra saker. Och sen så är jag då anställd från Avör och kommun och Vasaregionens idrottsakademi. Och ÖID Friidrott och SFI Friidrott som medel- och långdistanstränare. Så det har jag som yrken. Och sedan så är jag, bor jag själv, två stycken kids. Signe, 11, Elis, 14 år. Och en fru, Åsa.
Ja. Är du enda sån här professionell medel- och långdistans yrkestränare här i Österbotten?
Så är det väl nog kanske för tillfället. Jag har ju en stora förmån att faktiskt få vara proffstränare. Så att det är ju häftigt att vara här, för det är ju någonting som det får förunnat, så det är trevligt. Få hjälpa idrottarna på sin väg.
Hur många har du i Treskelinstallen då?
Här på idrottsgymnasiet så har vi 6 stycken löpare. Sedan så i det här idrottsakademiträningarna så där mellan kanske 4-10 som mest. Och sedan så är yngre TC Botnia, så där har vi uppemot 20 stycken till och med, så att. Och det är då 12-16 år.
Visst det, ja.
Så att ungdomarna är på gång. Här är det flest.
Gärligt. Du har ju varit på, du var på det här Pappalandia-podden, visst då?
Dit en sväng.
Du har väl gjort ett projekt med dem här.
Fick lite den här testen på cykelergometertest. Hej på dem och i pressen hos sig själv, men jag uppmuntrar.
Man hörde att du njöt av att du fick pin dem.
Ja, det var roligt. Alltid trevligt. De pinar sig själv, vill jag säga. Man bestämmer ju när man slutar själv, men att jag försöker trigga dem att ge allt.
Okej.
Okay. Det lyckades ganska bra, måste jag säga.
Är det så som gillar att pina folk?
Jag gillar att se. Jag är fin och inte.
Inte?
Nej, det är de själv som gör det.
Okej.
Okay. Ett frivilligt val, men jag gillar att folk tar ut sig och man inspirerar lite till det. Men det är ju faktiskt ens, det är ju faktiskt på det sättet att lite tråkigt kanske med träningen, så har vi ju lite mer och mer konstaterat här att just man är absolut max och kanske inte så riktigt bra alla gånger. Att man har kommit lite från här då. Att mer det händer just större anledning på tröskel, helt enkelt. fartuthållighet. Mm. Att det är någonting som i långa loppet tycks generera bättre resultat. Så att, men förstås att det beror på hur man ser på detta i allt man har. Att, men kanske mindre att man är på alldeles för mycket på rött.
Ja, det är väl kanske en gammal finsk mentalitet där att jag ska vara all in och jag ska känna så man ska plåga sig och vitsi, he siso och he majt och happon hela med.
Mjölksyra i livet så är en farlig fallgrop.
Ja.
För en medel- och långdistanslöpare speciellt. Att, sen om man är långsprint så då ska man nog, då är det fulla bemärkelse men... Men det här
just vad är långsprint? 800 meter?
400 så anser jag att det är långsprint.
Okej.
Okay. 800 kanske någon gång, men 800 meter är en sån där brytningsdistans där. Nu beror på hur hårt man springer, men ganska alltså lika mycket det här aerobt som anaerobt arbete på handdistansen. Det är ungefär där vi är lite under 2 minuter som beror på hur snabbt man springer. Så om man springer snabbare så blir det mer anaerobt arbete då faktiskt. Desto kortare sträcka, desto mer anaerobt.
Eftersom du är så insatt i löpning, så vad trendar nu just ut i världen? Vad är som sådär on the top? Vad snackar folk om nu? Vad är på tapeten?
Ja, hördu.
Du tog ju upp någonting om det här broccolina och det händer.
Ja, nu stämmer.
Förra veckan.
Ja, isotiosyrenater, det här från broccoligrodd. Ja, nu är ju en sån grej som det här har dykt upp. Och jag har faktiskt fångat mitt eget intresse här också eftersom just det här Nomedo som gör den här broccoligrodd-drycken då, som, och jag har alltså fytokemikalien isotiosyrenater som man är ute efter. Så det har gjort lite för bra resultat. Det är alla deras kontraktidrottare som tar det då, har tagit under lång tid då, både före och efter träning, att det har sådana häftiga egenskaper, han där fytokemikalien. Så det nog var en snackis runt om i både elitlöpning och elit, alltså konditionsträning och motionsträning och förstås. Att,
alltså broccoligroddar.
Ja, eller är det isotiosyrenater finns ju egentligen ganska mycket olika det händer grödor, men att det här kanske är de rikaste källorna så är broccoligrodda just.
Vad är det som ger så positiva egenskaper från det?
Nå, dels så handlar det ju om små procent förstås, men det som jag kanske är mest intresserad av där som det där är för lite forskning gjort på, fast det verkar intressant i alla fall, så att trigga just någonting som heter REF2, kroppens eget återhämtningssystem. Och om man då triggar här för träning och får bättre sömn och just använder det som konsekvent, så då tror jag på sikt kan det då bli bra resultat. Sen har det också en egenskap att buffrar också mjölksyra laktat lite, som om man tar före prestation då. Men det är förstås marginella saker, men sedan som till exempel att inte gör du någon stor förändring om du tar det för ett 10 km lopp som vi ska prata om idag. Mm. Att inte gör du som bara för tar en shot så att inte kommer då spring 20 sekunder, 30 sekunder snabbare, inte är marginellt som det kanske handlar om, men om man gör varje träning och tränar varje tuff träning och tränar kanske då 100 tuffa träningar i år, så då börjar du ha kanske eventuellt en förändring.
Är det kanske främst, jag kan tänka mig att om man kör sådana tillskott så är väl också återhämtningen för snabba sig?
Nå, det är just det som är det mest intressanta, just det REF2-systemet. Mm.
Att man, just, man har möjlighet att träna mer.
Ja, absolut, ja. Och få bättre kvalitet framförallt, att det är ju det som är kanske, om vi ser på oss två nu, eller många andra så kallade elitmotionärer som vill utmana sig själv, är det ju att man ska få in den bra sömnen och återhämtningen, så är mycket på gång, mycket som snurrar samtidigt, familjeliv och så arbete, så ska man dessutom då försöka utveckla sig själv, så då är ju nog den återhämtningen enormt viktigt. Förstås som för elitidrottare, de får ju träna. Om man funkar så får man tillåta det mer träning förstås.
Sen en annan grej som har varit nu som då på tapeten är också det här bikarbonat.
Ja.
Har det lite samma effekt det också?
Ja, det händer också. Där finns det däremot väldigt mycket forskning, så det är ju som tydligt. Och där kan du nog som själva prestationen förbättra mycket. Mm. Just tidigare har varit just på det här riktig laktat, stinna grenarna och 400-800, men nu är det som far upp i distans just användningen av bikarbonat eller bakpulver.
Ja, problemet är ju
att magen så har svårt att klara det. Mm. Det här dosen då som behövs för att det ska få en effekt.
Kör lite med bikarbonat?
Ja, stor del nog.
Okej.
Okay. Ja, överraskande stor del. Och det är ju det som har kanske förändrats nu då det senaste året, att det preparaten har utvecklats ganska mycket. Mm. Så det finns en del det händer varumärken, men som har till olika systemen. Ja, det finns en del att välja på helt enkelt. Jag vet inte vad ska... No, vi kan ju, alltså, det som kanske är mest som tar i marknaden och så är det här Mårtens som blir som gröt och jag tycks jättemång klara av bra då. Och så är det som ganska bra energi för en det här tävling också. Om man ska ta det som typ en två, tre timmar före så att man får som fyllt energi där på en och problemet med Mårten så att det kostar 20 euro per dos. Så att
ja. Får nog falla alla åtta då.
ja, det är nog brutalt faktiskt. Så att det är ju alla de tillskotten och sånt. Så det börjar kräva lite finansiering. Alltså.
Ja.
Laktatstickor och sånt. Och skottar lite nomio till där. Så det blir dyr träning om man ska ta alla de här små fördelarna.
Ja. Men det är nog säkert, de här alla tillskotten som du snackar just så är nog kanske främst för lite. De som kör där på high-end nivå.
Ja, det är intressant så är ju ofta med de här tillskotten så är det större effekt för motionären för lite.
Är det sant?
Ja.
Okay.
Eftersom eliten ofta är så optimerad i sitt, alltså bara hur de lever och hur de tränar och allt. Mm. Och system, alltså, ja, kroppen är optimerad efter flera års träning så. Så det har ofta mindre effekt på dem än på motionärer.
Mm. Intressant.
Ja, så att helt intressant faktiskt.
Ja. Men sen måste man minnas att största effekt har ju ändå som helt vanlig träningskontinuitet.
Alltså att man tränar, det är ju som det handlar om.
Det som vi snackar om, det är bara promille. Alltså, detaljer.
Det är små detaljer, ja. Att, absolut.
Det räcker att man får... på en 5 kilos länk en gång i veckan så kastar man i sig en massa bikarbonat och allt möjligt. Så det ger ingenting.
Ja, nej, så är det. Absolut. Ja, nej, det är ju som en väldigt marginell förändring man kan åstadkomma med de sakerna. Så att det är nog, som du säger, att träningen måste bli gjord för att det ska bli till någonting.
Okej, men ska vi gå in på dagens tema så vi snackar från 10 kilometer till maraton. Och vi börjar med den 10 kilsa då. Det är ganska så här klassisk gren. Det finns ju Naistenkymppi och så finns det alla möjliga sådana här. Vad finns det för 10 kilsas lopp här i Finland?
Ja, bra fråga. Talbaksrundan. Okay. I Solv. Så vi startade i år. Jag tyckte faktiskt att det finns för lite 10 km lopp.
Ja.
Så vi mät faktiskt upp en officiell 10 km rundo.
Ja.
Så att i Solv så dit får ni komma springa 10 km om ni blir sugna nu.
Järligt.
Ja, men sedan finns jag måste säga att jag har inte så jättebra koll vilka officiella 10 km distans som finns inte. Men alltså det finns ju ett här på våren, vad heter det nu då? Alltså det är ju ett, i Helsingfors finns det ju ett stort jag har kommit på någonting i hans stilen så.
Ja.
Så att men inofficiellt så finns det mycket av det här kvartsmaraton då.
Mm.
Det är inte 10 kilometer, det är 10,6 kilometer, 10,55.
Det är lite störande, tycker jag.
Ja, tycker jag. Lite nog faktiskt. Ja. Jag suktar nog mer efter tionen än kvartsmaraton. Det är mer officiell gren. Så att, ja, men det är ju ofta så är motionslopp runt 10 kilometer kanske också. Sen har officiellt uppmätt så är det skulle finnas fler av just för elitmotionär tycker jag. I Sverige så finns det ju många, många av det.
Om vi snackar om sträckan 10 kilometer så vad krävs det för att kunna springa 10 kilometer överhuvudtaget? Alltså om man tänker på det att jag vill klara 10 kilometer.
Mm. Spring hela vägen.
Ja.
Ja.
Ska vi säga 10 kilometer under en timme på 59.
Mm. Ja, nej, alltså det som krävs förstås med löpning så är ju en ganska, om man har gjort tidigare så en ganska slitande gren i och med det stöten kommer man inte ifrån inte. Så man måste som vänja kroppen successivt med den så att inte man får problem med ligament och ja, framförallt ligamenten kanske som det här måste ta tid. Muskulaturen vänjer sig lite snabbare men ligamenten just tar helt enkelt tid så att ja, börja lugnt att det är ju där som är det konsten är att man och hitta just de här träningszonerna som man kan då successivt öka upp till 10 kilometer. Sen kan det ju hända att många så kan bara springa ett sådant 10 km lopp så det bara från utan någon förberedelse överhuvudtaget inte.
Mm.
Då blir det antagligen väldigt tuff belastning de 10 kilometerna att man får kämpa och då kan ju som då inte är så hälsosam i sig han det tionat här. Då blir det en lång paus efteråt istället antagligen.
Ja.
Så att men det som krävs så att man börjar lugnt och ökar småningom så man kommer upp den tionan om man klarar av det då.
Mm. Jag diggar mer femmorna jag. Jag tycker 10 kilo är brutalt.
Ja,
det är en lång pin och det är 10 kilometer.
Ja, 5 kilometer då kommer du ännu mer åt det här CO2 max.
Mm.
Då är det faktiskt konditionen att flåset som kommer att vara helt avgörande. 10 kilometer så då är det mer då är det mer på uthållighet att du så klarar av den belastningen under lång tid. Och sedan då så maraton ska går det ju då blir det som ännu mer här. Så där då ser på skillnaden mellan just 5 och maraton. Så 5 måste man ha jättebra syreupptag för maraton behöver man kanske nödvändigtvis ha jättebra syreupptag utan man ska mer klara av den distansen och tröskeln ska vara bra helt enkelt.
Mm.
För skillnad mellan tröskelfart och är det maximal. Man kan ligga ganska nära maximalt syreupptag med sin tröskel. Det gör ofta maratonlöpare.
Okej. Okay. Hur ska man då träna inför en 10? Alltså vad är så en vanlig träningsform? Hur den här pass ska man göra?
Ja, men nu är det att successivt ökat så belastningen på kilometrarna så är nog ett bra sätt. Och då man har låga kilometerantal i början så då kan man gärna ha någon alternativträning också. Om man vill ändå träna mer alltså.
Mm.
Och styrketräning förstås så att man då säkert inte skadar sig så är det alltid till fördel. Just om man, för jag har alltid en risk, om man ökar kilometermängden så då är det en risk att det är någonting som ger upp.
Ja.
Så att då man gör den förändringen helt enkelt. Så, men ja, öka kilometrarna, sen beror det på vad man har för ambitioner då helt enkelt. Att är det att springa riktigt hårt så då är det just det alltså syreupptaget som behöver förskjutas antagligen.
Så blir det intervallträning då?
Då är det mer intervallträning som kommer in. Och det är ju alltid bra att få in en mix helt enkelt. Att, hej, man ska tänka delvis på två principer brukar jag nämna. Progressionsprincipen som är han kanske viktigaste. Men sen så har det variationsprincipen också. Att man inte, man ska konsekvent i sin träning men det ska ändå som variera det innehållet i träningen för att man ska, om man alltid gör samma sak så kroppen som vänjer sig med det och så blir det inte den samma utvecklingen inte.
Mm.
Så gärna också kan man just ha till fördel ser jag nog att man just har något system att man det här, ibland tränar någon vecka lite hårdare och sen lite lugnare någon vecka också och det blir automatiskt en det här en variation för kroppen. Och då hinner ju kroppen återhämta sig just med ligament och sånt och den lugna veckan. Men viktigast av allt så är att det blir konsekvent.
Mm. Det är viktigt.
Det är viktigast, ja. Det, ja.
Jag tyckte det var intressant då Jonas Lindell var här som gäst.
Mm.
Och då sa han...
Sors bästa löpare för tillfället.
Ja, kille. Hur känns det?
Tufft.
så vad heter det? Ja, han håller på med ultralöpningar.
Ja.
Men han sa, det som jag reagerade på, så han sa just om det är 10 kilo, så att för honom var inte så stort steg till hopp från 10 kilo till ultra. Att det är som, hans träning påminner ganska mycket om 10 kilos träning. Som jo, är upplägget. Så jag tyckte det var ganska fascinerande.
Ja, och jag håller nog fullt med om att som du... det finns många sätt förstås att närma sig de här distanserna, men så det grund och botten, så det som jag tycker så kanske största skillnaden är ju att man måste jobba lite mer ännu med den där löpekonomin, även om det är jätteviktigt på 10 kilometer också, men att kanske trösklarna blir lite längre, alltså att det blir som längre, man hänger längre drag ofta, att det blir som man får ännu mer just det här löptekniska och man får in det långa löpningar, alltså på tröskelträning då till exempel. Och sedan så det är långlänkarna förstås. Det är inte jättenödvändigt för en 10 kilometers löpare att göra jättelånga långlänkar. Medan för en maratonlöpare så är det nog en jättecentral del. Även om det kan vara en viktig del för en 10 kilometers löpare också att göra långlänkar. Men att det är som inte det fundamentet kanske i träningen. Men sen om du ska börja hålla på en maraton så då är det som kanske viktigaste träningen för veckan.
Om vi jämför lite så... Hej, kanske just som du sa, hej, samma grundprinciper, men i själva passen så passen ser olika ut fast jag har samma namn på passen. Om vi tar det här långpasset då, så hur långt är ett långpass för en 10 kilometers, alltså att man satsar på 10 kilsa versus maraton långpass?
No, det beror på utgångsnivå förstås. Men jag skulle säga att det som... sikta på 10 kilometer, så om man är kanske onödigt att göra riktigt mycket träning som är, eller för vissa kan det vara nödvändigt, men att generellt kanske plus 20 kilometer så onödigt att göra press allt för mycket där, att äta kanske mer än vad jag ger för vissa, så kanske inte stor skillnad, men om man grodrar så kanske där är gränsen någonstans. Och som maratonlöpare då så ska gärna successivt som ök nog så man kan klara av en 30 kilometers länk som träning. Att det är en ganska bra riktlinje. Sedan tycker jag inte att man behöver göra maratonlopp före maratonlopp.
Ja.
Att det är kanske onödigt för att det blir så stor belastning så är som äta mer än vad ger. Man måste ha så stort förtroende för att man klarar av det. Det maratonloppet som man behöver inte testformen på distansen för man gör det. Men sen är det ju att så, de som har hållit på länge och springa, så då kanske de gör de där maratondistanserna som att,
okay.
Och kanske inte nöter så mycket om man gör det riktigt,
ja.
Riktigt som en riktigt lugnt pass helt enkelt, att man klarar av det ganska bra helt enkelt. Är ju det som blir utmanande för på maratondistansen, så är ju energitillgängligheten så blir ju en sån där, jag kommer vara här som är det som gör att man det bryter ihop eller går in i väggen. Om man är slut på energi, så både strategi att som ta in energi och då att man går på för hårt så är viktigt. För om man går på för hårt så då börjar man äta för mycket energi ur systemet. Att jag hinner med det här mest effektiva energi systemet då inte, så man äter kolhydrater för snabbt helt enkelt.
Okej, då hade vi som långpasset då. Om vi tar tröskel /intervallträning då. Vad är skillnaden där mellan 10 kilos och maratonträning?
Där kan det nog vara ganska samma skulle jag säga ibland. Men att om ett 10 kilometer löper kanske man håller sig mera på 2 kilometers trösklar och kanske neråt därifrån. Medan då maratonlöpare så kan bra som var på 10 kilometers trösklar till och med i som ett kör. Eller det kanske som är ett av maratonlöparens viktigaste pass så är det här så specialperioden inför maraton just då man gör långlänk med stegrande fart. Och då blir det som en tröskel i slutet av långlänken. Att man kanske kör 10 km GU1, 10 km GU2 och sedan 10 km FU1 som efterföljs då med det här lite nedjoggning. Så att det är ju kanske maratons löparens som nyckelpasset för att utvecklas där som är absolut viktigaste. Och här, många har som en specialperiod då som kanske börjar en 5-6 veckor före det händan maratonloppet och så kör man då successivt 3-4 veckor så att det är nyckelpass en gång i veckan och så vilar man då typ 1-2 veckor före, två veckor kanske som man har det händan. Där är det lugnare då helt enkelt och låter formen komma.
Just det. Ja.
Det är ganska normalt upplägg. Men sen finns det ju förstås många olika sätt att bygga upp den här formen.
Ja, det kan vara utmanande att bygga upp en form också. Alltså som man vet exakt att när är man riktigt där på toppen.
Ja, det är ju alltid här. Alltså när man är på gränsen så är ju det att alltså man utsätter ju kroppen då för att bli sjuk eller skadad eller... Mm. Så att falla över så hör ju tyvärr till vanligheterna om man riktigt ska utmana sig till max. Så att, och det är en fälla man, ja, man går, många går i den ofta och jag själv har gått i den flera gånger också. Så att speciellt just det då man ska veta vad som krävs och så har man mycket annat som pågår i, runt om i livet så är ju kanske inte ändå huvudfokus.
Ja, så är det.
Så att det är ju en rolig hobby.
Och om vi tänker igen att som volym, alltså mängden kilometer eller tid som på en vecka då. Så det, hur mycket ska man som springa kilometer på en vecka för 10 kilometer och hur mycket ska man springa för maraton? Säkert finns det som...
Otroligt stor variation där förstås. Så att, men nu är det ju kanske på det sättet att ytterst få maratonlöpare i världselit som springer under 150 finns nog många, inte alltså. Jag tänkte säga nästan ännu högre tal. Medan 10 km löpare så finns det ju nog en del som är, nu finns ju de som är långt över 200, men sedan finns det ju nog också de som har betydligt mindre löpkilometer och kanske har mer alternativträning och sådär. Att här. Så att här är nog väldigt individuellt i slutändan. Men maratonlöpare generellt ska ju förstås springa längre eftersom det är ju som en sådan distans. Men det är ju förvånande, att, eller kan ju många bli förvånade av hur många kilometer, alltså 1500 meters löpare har. De ligger också på kanske 150 kilometer många i veckan.
Jaha, här mycket.
Ja, här är nog här. Så att, för här ändå så stor aerob, det händer, om jag sa att 800 meter var 50-50 ungefär aerobt, anaerobt. 1500 så är ja, betydligt högre del aerobt. Att det blir som, och anaerobiten blir som mindre, helt enkelt. Men sen ska man ju också generera en snabb, det är ju snabb som tusan.
Ja.
Så det är inte bara det energisystemet, utan man ska ju också ha en kvickhet och muskelstyrka för att klara av de distanserna. Men det där procentuella fördelningen just med anaerob och aerob så blir ju att de löpmängderna kommer upp. Det ska göra mycket träning som ska klara sig på aerobnivå. Alltså. Mycket träning på aerobnivå som ska klara sig på 1500 också.
Nå, där är till exempel Ingebrigtsen.
Ja, han är ju sån där aerobt monster också. Ja. Ja, så han
hur mycket ligger... tränar han per vecka i kilometer?
Nej, men det är nog plus 150 helt klart.
Ja.
Jag vet inte exakt, det finns väl inte, går inte officiellt ut med riktigt heller inte. Men.
Och han springer jättemycket på löpband.
Ja.
Det tycker jag är intressant.
Ja. Fan till Norge och Kål så. Ja. Ser du hur terrängen går där.
Ja,
så.
Ja.
Kanske skönt att springa på löpband ibland så blir det lite mer kontrollerbart.
Ja.
Så jag tror nog att det är en orsak också. Men nu är det ju, löpband har ju nog blivit ett mycket mer allmänt verktyg inom för löpare. För det är så lätt att kontrollera belastningen där.
Mm.
Sedan är det kanske mycket andra saker som man tappar på.
Ja.
Personligheten är nog avgörande där.
Ja.
Vad man gillar för någonting.
Jag har ju själv just med löpband så vet jag, hatar ju dem. Alltså som i sådana situationer om jag skulle ha en coach och han säger att nu ska du få göra ett långpass på löpband. Sen ja, så det, riva upp kontraktet direkt. Då.
Ja, vi tar coachen. Får du sparka.
Men sen igen, sen får uppvärmning helt perfekt om man ska som göra gympass eller sånt. Men där det funkar överlägset bäst är nog just det som jag jämför med Ingebrigtsen, är lika bra som han.
Ja, så. Ja, jag pratar inspiration av det bästa i världen.
Så det händer när jag kör alla mina tuffa intervallpass så kör jag på löpband. Helt enkelt därför här regnar det där, här blåser det där. Det är alltid samma det här förhållande.
Du kan kontrollera belastningen, kanske en viktig aspekt.
Exakt. Så kan jag kolla in pulsen där.
Ja.
Och alltså, det är så mycket som jag kan hålla som i fokus på samma gång där.
Ja, när där är nog faktiskt just det här syftet som har blivit ganska populärt och bra verktyg att man, man kan så, är som kontrollerbart allting. Sen så har jag faktiskt, jag har ju lagat en liten man cave där hem som innehåller både en tv och ett löpband och startmaskin och lite styrka, ja, det här gymutrustning helt enkelt. Så här gillar jag att göra, så löp och se på.
Men det är lite speciellt då.
Ja, det är verkligen jag. Nej, jag njuter faktiskt.
Jag skulle tänka mig att om du skulle ha barn, om du skulle ha fått en baby sen, så du ska säkert köpa någon sån här tilläggsutrustning dit till löpbanan, så du skulle springa med en barnvagn där på handen.
Ja, jag har ju.
Finns det någon sådana förresten?
Nej, herregud.
Där, ser du, nu hittar jag på en produkt.
Jag har ju barn. Och jag har ju, det är ju två saker man behöver som föräldrar om man ska hålla på med löpning. Och ett är ju löpband och andra så är ju en löpvagn.
Just det, ja.
Att då är alltså här bäst, det är bästa träningsredskap man bara kan ha.
Ja.
Löpvagn bättre än löpband eftersom om det är små så somnar det direkt när man far ut och springer.
Ja.
Tycker jag mys. Så frun är där hemma och tycker att jag får göra något där lugnt och så är bara vinn.
Ja.
Och sedan, men löpbandet är nog använt där också faktiskt, att då alltså du fått vara bredvid helt enkelt.
Ja.
Och lite ljud och så, alltså något störande, så det trygghetsljud kanske.
Monotont ljud.
Ja, precis, ja. Så att men det är ju störande sen när du vaknar förstås, mitt inne i någon tröskel.
Ja.
Då kanske då ska man nog ha det hela kontroll på systemet.
Nej, löpande är nog bra. Det har sin funktion.
Det har absolut sin funktion, ja.
Men sen också igen på sommaren, någon fin dag, så nu är det ju superskönt ifall dra intervaller ut bara så händer.
Ja, här är just det här vintertid och höst som då är det som nog är guldvärt.
Ja, då vill man inte få ut.
Nej.
Nu på vanlig distans.
Vanlänk nog, ja. Men att just att dra det här tröskan så blir det mer så det. Ja,
det blir och så är det säkrare.
Tuffhetsträning blir det nog då.
Man blir inte överkörd heller av nobilister eller sånt.
Ja.
Så helt. Ja. Jag har så sin plats.
Ja, nej, men allt har sin plats, ja. Så det är bara skapande.
Vad har du för max tid eller bästa rekordtid på 10 kilsa och maraton?
10 kilometer så har jag sprungit på, jag bara sprungit, jag har sprungit en officiell tävling på, jag får lopp alltså.
Ja.
Motionslopp så i Botniahallen så är det exakt 10, så jag sprungit två gånger tror jag, och där, vad var jag nu då? 33.02 kanske jag var. Så att och maraton så sprungit på 2:42. Så jag är nog inga tider som jag har gett, så jag skulle nog kanske kunna putsa det lite.
Ja.
Att jag nog siktar på bättre tid på maraton, men att det här är mycket saker som ska klaff.
Ja.
Så att så jag gjorde väl aldrig riktigt. Jag gjorde två satsningar mot och ett det här lopp så. Eller egentligen 2:42 var då jag skulle kvala in och få en bra tid, så jag skulle få en bra plats i Berlinmaraton.
Just det.
Och sedan så i Berlinmaraton så då blev jag sjuk in före, så att jag fick inte genomföra den specialperioden alls, som jag var 3 veckor sjuk faktiskt och då jag skulle göra specialperioden. Så formen var inte kanske där jag skulle vara, men jag höll min plan i alla fall från början. tidsmässigt. Så jag låg på 1.17 vid halvmaraton då. Jag skadade som 2.34 som mål då.
Ja.
Och, men sedan så vid 25 kilometer så då började sånt där emot. Och så vid 30 kilometer så stod frun var med, så jag frågade av hon där. Då orkar du vänta på mig och jag springer i mål? Du vet, då man i Berlinmaraton, då man går som, lite som går in i väggen. Alltså ja. Är fortsatt så mycket folk förbi en. Alltså det är så mycket med. Ja. Det var ju över 50 000 med på det loppet. Ja, ja. Så det känns ju som att man ska stå still.
Ja, ja.
Men jag tog nog mig framåt. Det blev bra tid i slutändan. Fast det kändes som jag trodde att tiden så skulle bli kanske en närmare 4 timmar.
Okay, ja.
Men så kändes det när jag sprang. En sån struntad cykelklocka och allting. Men sen blev det ändå 2.52. Så att, men vi hade ju öppnat så hårt från början så att... Men det var mentalt som tufft alltså.
Ja, ja.
Försöka bara forsa förbi. Så det var en helt hygglig tid för mig i alla fall.
Men det är väl en ganska vanlig grej att folk kör för hårt i början?
Ja, ja, ja. Om ambitionen är hög alltså. Ja. Så är det.
Men det kan ju också vara en strategi oavsett om det är 10 kilos eller maraton. Man snackar ju negativ split och positiv split.
Mm, ja.
Kan du öppna det lite?
Det handlar ju om öppningsfart och vad ambitionen är att springa på slutet. Så negativ split, då betyder att man då ökar farten på slutet och positiv tvärtom. Så att, det är ju kanske betydligt bekvämare att göra ett lopp med negativ split då. Men slutresultatet är förstås att en kick på slutet så kan man ju ha, men att om man lämnar för att det kan vara positivt i slutresultatet, men om man lämnar för mycket på första halvan så då kommer man aldrig komma ikapp. Så att det gäller ju att ha kontroll på.
Och mitt man heter Jakob Ingebrigtsen. Han är nog speciell vitsig.
Ja,
han kan vara sist i klungan där som långt efter tätin.
Ja, nu är ju, ja, det går ju för ofta så går ju, han har ju ganska jämn fart det här hela loppet. Mm. Första 100 metern så går ju ofta väldigt hårt, eller 200 meter på ett 1500 meters lopp, och sedan blir det lite bedarra farten och sedan så kommer man hårt på slutet då.
Ja, är det så att han bara kör med samma fart?
Ganska samma, antar jag. Det beror nog på, för så ibland kan nog långsammare i början.
Ja, ja, ja.
Men det är ju förstås att han slipper ju undan det här positioneringen då. Mm. Att det är ju just då farten bedarrar lite, så då är det som läge och glid förbi då.
Ja.
Så att det är nog en, det kan se ut lite så att det är stor, att det är han, men ofta så är det nog lite tvärtom, att det är de andra som, beror på vad för lopp förstås.
Jag tyckte jag läste någonstans här, nu är jag inte helt säker, men jag läste en forskningsresultat just om det händer, att hurdan strategi man ska ha ett lopp. Så där kommer man nog fram till att bäst är nog att man har exakt samma fart hela tiden.
Mm.
Man börjar inte för hårt eller man börjar för långsamt, utan man kör med den farten som man tänkt, och så kör man ända till slut.
Ja, och så en spurt på slutet. Ja. Om man har kört med sån fart så ofta har man en kick på slutet då.
Ja.
Men just på 1500 så verkar det som att de bästa resultaten är just att man öppnar lite hårdare och så lite lugnare och så kick på slutet.
Ja.
Så hela jämfart och kick på slutet. Tycks det va? Och, ja. Och man går ner ännu i distans och det är 800 meter, så där sackar ju farten konstant.
Ja.
I världsrekordstiderna. Det går ju ingen kickar på sista 100 meter där.
Nej.
Det är nog bara gå långsammare.
Ja. Nej, det har börjat tänka på mig själv. Det är bästa loppen som jag har gjort. Så jag kör ganska hårt i början.
Mm.
Och så blir det ganska så sakta i där i mitten.
Ja.
Och sen är det max i slutet.
Ja.
Ja, men det kan ju fail big time också.
Om man kör för hårt, ja. Ja, ja, ja. Nej, om man kör för hårt första kilometern, så då det är nog en stor risk att då blir nog loppet antagligen förstört.
Ja.
Så nog en bra taktik att ha lite lugnare öppning.
Ja.
Mer safe.
Ja, det som är intressant just med det här 10 kilsa och maraton. Ja, maraton har jag aldrig sprungit, så där har jag ingen tid än, så jag kan inte säga vad jag har för tid. Men jag har inte heller någon tid på 10 kilsa. ja. Inte på någon sån här sträcka som
officiell med ett sträcko.
Att jag skulle vilja springa 10 kilo under 40 minuter, men jag har aldrig som gjort det, så jag vet inte vad det är.
Kom på talbaksrundan nästa år.
Okej, vilket tid på året?
No, hej, första landsvägslopp, eller ja, det första landsvägsloppen, så är väl 18.4 tror jag, okay, i fjol. Ja. Så att någonting är samma.
Ja.
Samma stil.
Vi ska se. Vi ska sikta på det.
Ja, jag har bara bokat in det där. Ja. Så att här, alla som hör på det här så syns vi där på startstrecket.
Ja, kyllä. Kyllä. Om man ännu tänker på utrustning med 10 kilsa och maraton, och nu tänker jag främst på skor, så kan man köra med samma skor 10 kilometer som maraton, eller ska man tänka på något? På mera dämpning på maraton, eller?
Ja, det är nog in på rätt där, att det kommer ju faktiskt mer handfunktionen till där, att spar på benen, och medan 10 kilometer så är det ju mer, alltså lättare skor där ännu. Förstås 10 kilometer är relativt lång distans, så nu är det ju, det beror på vad man är för typ av löpare, men på maraton så framförallt så just han det återhämtningstiden efteråt, så kan ju bli kortare om man har som någon av de här riktigt nya skorna som har mer dämpning i sig, som mjukare.
Och kanske kolfiberplatta kanske?
Ja, kolfiberplatta, ja. Så är ju nog förstås i båda, absolut. Ja, att om man ska ha de bästa skorna så är nog här, utan tvekan rekommendationen. Men det finns ju många olika, så till exempel om man tar Nike, så där har de som Vaporfly, så är ju kanske en 10 meter sko, medan Alphafly så är maratonskon, så mera dämpning i. Så finns det mycket andra skomärken. En som jag märkt att jag ska inte börja promota skomärken för mycket här nu, men nej, vi skippar den diskussionen.
Ja, vi är här tills i natt då, ändå diskuterar skor.
Ja, det är nog så. Men det som ändå skiljer sig som mest som med själva prestationen mellan maraton och 10 kilometer, så är ju nog energiplanen. För i maraton så där är det kommer bli energibrist i systemet. Det är så lång prestation så att du måste se till att du har en bra energiplan. Och gärna starta före loppet också. Och 10 kilometer kommer inte ha så stor betydelse, han inte. Antagligen ingen alls inte. Utom, eller klart det har en viss betydelse, man måste komma med energi förstås, men att om man lite tänker efter så får man det tillräckligt, medan just i maraton så då ska nog vara
exakt.
Eller som mer uttänkt.
Precis, ja. Nej, det är nog viktigt. Man hör ju nog, de flesta går in i väggen där vid 30 kilo.
Ja, jag börjar efter 30 kilometer brukar man ofta höra att folk säger.
Ja.
Och då är energin slut.
Ja. Jag vet att du ska på något tränar uppdrag snart, men för du får på här så måste vi få lite svar på några frågor här.
Okay.
Då har vi det här nästa programpunkt som heter På håret, som är inspirerat av Kapten Folkhälsan Niklas Vitala, som inte är på plats.
Han vågar inte komma idag.
Jag brukar alltid säga att han har fint och fönat hår, men jag ser att du har en sån här hårtuff som spikrakt upp i luften nyss för dig.
Okej, nice.
Ser du något som ska föna här än?
Det är länge sedan jag fönar mitt hår faktiskt. Ibland brukar jag nog föna just det börjar bli kallt, så då, och jag ska ut snabbt, så det är nog en sån där viktig.
Så du har fönat håret någon
gång? Ja, jag nog absolut. Det har bråttom ut, ja. Alltså, okay. Just, så att man ska bli sjuk helt enkelt.
Just det, ja.
Ja, jag har ganska nej, jag börjar mindre kanske, men jag har ganska mycket hår alltid haft. så det krävs sitt för att göra ett ort.
Ja, du har haft lurve här runt face också, att har du fönat ditt käng?
Lurvokar. Ja, nej, det är inte så passigt.
Nej, sak. Okej, första frågan. Om du måste välja. Nya skor eller ny klocka?
Ja, är ju alltid, man suktar ju alltid efter några skor. Så nu är det ett par nya skor nu.
Okej.
Okay. Ja, absolut.
Jag kör alltid över klockan.
Nej, inte alltid, men jag har en bra klocka för tillfället. Så att och han håller länge, så att det är sån en monsterbatteri. Så att jag är nöjd med det. Det gillar jag, det diggar jag.
Ja.
Så att det är aldrig slut på på energi, den här klockan.
Vad är viktigare för dig? Om du skulle fara fast på en 10-kilometerslopp eller maraton, så att du fönar håret eller stoppa på dig nya tights?
Oh my god. Tights springer nog sällan ett lopp i. Men ja, nej, alltså, då måste det vara nya tights då nog.
Okay.
Föna håret så... Nej, jag måste nog erkänna, där är jag nog dålig. För jag brukar ofta så ha keps på mig före jag okay, en start. Så jag ser ländig ut när jag springer.
Oj, vitsi. Ja. Så du kör med tights då? Okay,
ja, jo, men inte tights. Alltså, tajta shorts kan jag sträcka mig till.
Faktiskt. Ja, men du måste ta tights då.
Ja, shorts, tajta shorts. Tights är shorts, ja.
Oj, vitsi.
För jag kör, alltså i så fall, om jag kallar sig med liniment och tights.
Liniment? Vitsi, var du old school.
Nej, det är också.
Hästliniment säkert.
Nej. Det är nog en Linex faktiskt.
Ja, ah, just det, det som bränner. Som,
ja, det är bra grejer.
Ja. Okej. Vi snackade just tidigare om det här kostplan eller strategi. Så får man spring 10 kilsas lopp med gel? Eller är det bara för maratonlöpare?
Det är nog onödigt att en gel på 10 kilometer för de allra flesta. Man ska hålla på jättelänge förstås.
Ja.
Men att före 10 kilometers loppet så kan man som ta in en gel för att höja det. Men att under själva loppet så tar det nog för mycket tid antagligen.
Ja.
Och för stor risk att det blir besvär. Så att, ja.
Ja. Så här skippar vi.
Här skippar vi.
Okej, sista frågan. Vad väger tyngst? Att du slår ditt personbästa på 10 kilsa, att du får eller att du får kasta en massa spindlar på mig.
Nej, men nu är det tillfredsställelse när man, du är rädd för spindlar nu här nu, men jag tar nog helst 10 kilometers rekord och säger. Ja, det skulle vara fint faktiskt. Jag det här. Ja, nej, jag har ju varit en bit ifrån, jag har för mycket skadebekymmer nu, så att det ska vara riktigt fint med ett PB på 10 kilometer. Och inte så jättebra med ett PB på 10 just, så att kanske inte någon omöjlighet, kanske jag blir taggad mitt i allt här.
Okej, okay. Det är bra, jag behöver inte vara rädd för någon spindlar då.
Men att göra både också är ju, hej förstås, det kan man göra. Det ena utesluter det andra,
ja,
kan man
exakt.
Säga.
Kyllä. Yes. Nej, men det var ju ganska lätta frågor.
Ja, det var nog självklara svar.
Ja. Vi kan ta det här, en sån bonusfråga som jag har ställt en del här nu. Skoval. Att du får på det 10-kilsloppet och du har det här antingen flip-flops eller crocs. Så vilka springer du med?
Crocs.
Ja.
Helt klart. Crocs, och jag tror världsrekordet är crocs på maraton, så... Alltså det är jättebra.
Ja, någon har sprungit
jag
med
crocs. Jag tror att det är under 2.15 till och med.
Oj, saker på riktigt.
Jag tror, eller nära 2.15, så att det är nog ett bra val. Flip-flop så kan jag nog säga det. Det är nog dåligt rekord. Så.
Ja, där skulle du komma utmanare. Kör med flip-flops.
Då är ju att med rekordet, ja. Ja. Det håller inte för hänt.
Nej, de flesta har nog valt det här en crocs faktiskt.
Ja, det är nog.
Björn Stenback som var här, så han tog crocs också. Men han skulle vilja ha gula crocs.
Ja.
Så att han syns sen.
Ja.
I trafiken.
Ja. Inte rosa, inte. Vågar inte så långt dit.
Ja. Är det någonting som du skulle vilja ta upp ännu som vad vi inte har tagit upp? Eller någonting, något tips eller något liknande.
Ja, vi är redan för sig.
Okej, ni två Joakim. Tack och hej alla kära lyssnare. Nu springer Joakim, han har bråttom. Ja. Eld är bara och röka här. Tack och hej.
Ja.
Och så syns vi. Hej då.
Hej då.